There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Vi är igång. Attack. Avsnitt 18. Jag vet inte om man, vill ni veta vilket avsnitt det är? Jag vet inte varför jag säger det.
Det spelar ingen roll. För jag såg att på Spotify står det inte ens vilket det är. Det spelar ingen roll.
Okay. Det är ett avsnitt.
Det är ett avsnitt. Avsnitt.
En ny torsdag.
Och ja. Vi har en gäst idag.
Och det har vi.
Mm. Men vi ska väl babbla oss lite först. Ja.
Vi har Ulla från Musikmakarna.
Mm.
Här. Så hon kommer komma in alldeles strax. Mm. Hur är läget med dig, Erika? Som jag alltid börjar.
Ja, men idag har jag faktiskt ett annat svar.
Jaha,
men nej, det är det verkligen inte. Det är vår typ och det är soligt. Och bara det gör att man mår bra. Men ja. Jag är liksom lite trött i ryggen. Jag vet inte om det är... Jag tror att det är att jag sover med en tvååring. Ja. Som har vaknat rätt många gånger. Sista två nätterna. Och bara, jag vet inte. Gnällt.
Ja.
Så man ligger
så trött
som
och ont
han är väldigt ja, ja, han är som lite öm sådär. Men jag tänkte att jag ska gå ut och gå en sväng sen kanske om jag hinner.
Ja.
På lunchen så kanske det blir skönt.
Gött.
Ja, bra. Mm, du då?
Jo, men det är bra. Påsken är över.
Det är skönt eller?
Nej, det är väl inte så. Jag tyckte faktiskt att det var ganska skönt att vara lite off jobb.
Mm.
Men det är också skönt att vara tillbaka. Trots sitter man ju på ett väldigt öde kontor just nu, för det är, de flesta är på påsklov.
Jag såg att det var inte så mycket folk.
Nej, de flesta är med barnen på påsklov. Vi har ju påsklov i
ja, för vi
denna
hade
veckan.
Ju, vi hade ju som lite påsklov förra veckan.
Ja.
Eller inte lov, men det var ju påsk. Och då var ju familjen här, din familj. Så nu blir det liksom en liten förlängning av påsken. Alltså det är lite orättvist, för de har ju påsklov när påsken är. Ja. Och här uppe har vi påsk efter påsken. Så egentligen blir det blir längre påsk här uppe egentligen.
Det är ju smart.
Så, ja, eller hur?
Det säger väl lite om norrlänningar kanske är lite smartare än övriga.
Ja, jag tror inte det har med det att göra. Jag tror bara att
det bara är så.
Jag typ, antingen har det med vädret att göra. Eller så har de bara försökt dela upp det i Sverige. Alltså, det är någonting. Ja.
Det måste ju vara magiskt för dem som har spotlov eller påsklov nu. Alltså det här det är ju
ja,
helt alltså, sjukt.
Det är ju typiskt påskväder. Om man säger. Det,
jag hoppas
det är
fan jättebra. Inte snön kommer ner nu. Alltså, jag orkar inte det.
Nej, jag kände på mig.
Ja.
Att den där sista för en och en halv, två veckor sedan, det känns som att det var den sista. Liksom.
Ja.
Vi säger så, för nu är det nästan bart. Alltså jag stod och krattade igår, på tomten.
Sjukt.
Det är ju helt underbart.
Ja.
Ja.
Ja, du tog dit på ett litet speciellt
påsken?
Sätt till kontoret också. Måste jag ändå säga. Som jag har lite, jag ska inte säga att jag är arg, men jag stammar lite på det.
Är det lite jobbigt att jag också kan köra den lilla
fatscooter?
Ja, det var lite det som var jobbigt, tror jag.
Ja.
Jag och Johannes har ju kommit fram till att nu när det är sommar och fint och snart har de faktiskt inte sopat alla gångvägen heller, så
nej.
Det är lite sådär, man får köra lite försiktigt. Men vi har alltså typ en, den heter fatscooter, vi ser det.
Ja.
Ja, det är så, egentligen som en...
Det ser ut lite som en Harley Davidson.
Vad heter typ. De här de som man står på?
Segway, ja, eller de här elsparkcyklarna.
Det ser ut som en elskoter, alltså en vad heter de?
Jag vet inte alls vad du pratar om.
Ja, men sån här som man står på. En vanlig, det ser ut som en elsparkcykel. Ja. i grunden ju, det är som en platta, men så är det som två däck och ett handtag, så det blir som en motorcykel.
Ja.
Och en sits så såklart. Mm. Och då kom jag på att ja, men om jag kör den till jobbet på morgonen, inte just drar men någon annan dag, till sjukhuset, och så sen åker jag ner hit och byter med dig, så att jag lämnar den hos dig och så tar jag bilen sen, för jag hämtar ju barnen oftast på eftermiddagen.
Just det.
Då kan vi ju liksom klara oss ett bra tag nu utan att jag behöver hämta dig.
Ja.
Utan att ta en bil till.
Ja.
Alltså sådär akut. Och det är väl perfekt eftersom den redan står där hemma och den går på el. Det är ju fantastiskt. Så, och då kände jag idag bara att men jag gör så idag att jag tar med den, så kan jag Hannes åka hem själv sen. Men då...
jag fick lite lätt panik.
Då var du lite så här upprörd nästan. Och bara nej, men jag kommer, jag kan köra den. Och jag bara, men
det jag kan väl lika gärna trä. Den, ja, men jag är också rädd om dig.
Så att... okay. Jag hoppas att det var det.
Ja.
Ja, i alla fall, det var det som du syftade på. Ja. Men det gick bra.
Men det gick faktiskt och jag är här. Så nu ska jag själv klara mig och köra hem på den också.
Ja, nej, men jag kände att man spänner sig lite, så man får liksom lite så här, jag kom för att få träningsverk i liksom handen. Typ, för att man gasar liksom en och så kan man bromsa där på andra sidan. Men det var ju asoft. Jag menar, funkar det att köra bra i uppförsbacke, då är det ju...
Det beror på hur det är för helst, liksom. Lutning på
man får ju parera spraten. Lite för det är väldigt breda däck. Men det
går inte att svänga som en cykel i och med att däcken är liksom, det finns ju inget stöd på den. Däcken är ju, vad fan sen kan det vara, 40 cm
nej,
breda?
Nej, men 30 i alla fall. Ja. Säkert kanske touch yta 25 cm. Liksom.
Ja.
Men har jag fattat det rätt som att om jag ska svänga, då måste jag parera med kroppen och sen vrida lite,
luta,
eller hur?
Vrida. Ja. Precis, för du kan inte vrida bara sådär som
nej,
en cykel.
Nej, för man känner att man... Den är så bred som den måste liksom fortfarande...
Det är därför man måste träna på det där först. Det tar ganska lång tid innan man kommer in i tekniken.
Ja, men det är
liksom.
Bra. Nu är jag här.
Ja, det är skönt.
Ja, vi får träna varje dag här. Det blir super.
Ja, verkligen.
Men
ja.
Det jag skulle fråga innan var, hur var påsken då? Vad gjorde vi i påsk?
Vad
det
gjorde vi
folk
påsk?
Undrar. Eller det kanske vi inte gör, men vi kan ju berätta ändå.
Vi åt massa påskmat.
Var det det enda vi gjorde?
Nej, men jag är
men
så...
din bror och hans familj var här. Det
ja,
var
ja,
jättekul.
Såklart. Ja.
De hade inte ens hunnit hälsa på oss i vårt förra hus i Stockholm. Så nu har de varit här och hälsat på oss. Och
det kändes som de trivde.
Ja, men de gjorde i stan. De gjorde Evikstad. Solen sken i där på, var det på torsdagen tror jag det var.
Det var ja, dels när de kom på tisdagen.
Onsdagen var det.
Onsdagen var det, onsdag morgon.
Då gjorde de stan. Då körde de hela stan, käkade lunch på Saltholmsinet. Det var fantastiskt väder, hur bra som helst. Sen på torsdagen tror jag de åkte till Mjällom och liksom ner över högkusten. Bron och det där.
Ja.
Och lite så de körde en liten sväng. Och vi var väl typ var på råd med lite mat och sånt hemma och tog lugn med barnen. Och sen var vi ju, och har vi varit och grillat uppe vid Hörnsjön och det var ju super nice också på fredagen. Det var ju superväder. Och sen var det påskbuffé och grejer och så. Vi har hängt hemma hos oss i solen.
Ja.
Våran tomt skönt och våran trädgård eller måste säga, har ju börjat tina upp nu och värmen kommer och vi kan sitta ute och det var ju...
Barnen kan vara ute och leka i... Ja, det här är skitbra.
Mm, eller hur? Ja. Jag är nöjd. Ja. Jag är supernöjd.
Ska bara tös bort lite mer.
Sen kommer ju alla grejer som man måste känna att man måste fixa nu. Vi måste köpa ett nät till exempel till studsmattan. Så att barnen just kan hoppa där ute och slå ihjäl sig.
Ja.
Lite sådana grejer.
Men det är väl det känslan. Det hör till också. Det ska alltid vara lite små fix innan liksom, man är helt hundra.
Men det blir kul. Vi får känna på den härliga tomt här nu.
Ja.
Under våren.
Jag tycker det är skönt att vi alla så här utemöbler, alla så här, den typen av saker är ju redan
det har vi
klarat och fixat. Liksom. Ja. Så det är faktiskt väldigt skönt. Att
det är bara att lalla på där och lite, man vill plantera något och sätta upp någon liten staketbit där.
Ja.
Det är ju lite stressigt att vara ute med tvååring. Alltså det är, gud, man har, vi har ju två barn sedan innan, men har ju glömt det där. Han går ju dit näsan pekar och helst springer han ju också när han ser att någon kommer efter. Så att det här med att sitta och sola eller så, det kan man väl kanske, det får man kanske göra när han sover.
Ja, jag tror det.
Det blir inte så mycket chill liksom.
Eller sätta upp fler övervakningskameror.
Ja, fast det hjälper inte.
Fast det stannar inte vägen, honom liksom. I
nej,
för sig.
Nej, vi får hitta på något gärdsgård kanske. Ja. Det kan vara något. Ja. Vi får se.
Det löser sig. Ja. Vi löser det. Vad händer i veckan då? Jag tänkte att vi ska köra lite nyhets... Jag tänkte köra lite nyheter.
Typ. Du har lite nöje, du.
Ja.
Okej, okay. Ska du börja?
Ja, jag tycker sånt är kul.
Eller ska vi börja med tråkiga?
Börja med tråkiga.
Nej, det var ju inte tråkigt. Det var ju ganska... Liksom, jag bara läste tidningen lite snabbt och såg att polisen är på hugget. Det är många som har kört fort här i påsk. Och det roliga var att nu när jag körde ner med moppen där från Varsberget, och så, men jag svänger ut på gångvägen för där kör man ju inte i trafiken. Då stod ju polisen till höger där. Och alltså det är typ, jag har ändå bott här många år av mitt liv. Och en gång i hela mitt liv och jag blev stoppad av polisen. Det. Och det var uppe på Varsberget. Ja, alltså på Modervägen. Och det var blåsning då.
Jag tror inte
men nu,
det var...
nu vet jag inte, nu kanske de bara stod där och sköt med kvartkameran.
Nej, jag tror inte de gjorde det heller, för de hade stannat en bil.
Okej, det var något speciellt.
Och den bilen stod där när jag körde upp också, okay, så det jag tror var det var något annat.
Ja. Men man blir lite nervös ändå när man första gången utkör med moppen och så kom och stod polisen där. Och bara, oj, oj. Nej, men de har ju tagit fast folk för fortkörning och folk kör ju tydligen för fort. Ja. Lite här var. Jag vet ju bland annat att folk gör det uppe på Varsbergsvägen på Modervägen på toppen där. Just för det är egentligen bara 40 där, men folk brassar ju rakt
folk
över.
Kör ju,
och det är ju inte bara där, det finns fler vägar där folk bara skiter i det. Och, men de, och det sjuka är att det kostar ju rätt mycket att få böter.
Mm.
Så jag tycker sånt är nice.
Och för min del, om jag skulle få det, jag blir av med körkort eller? Nej.
Jag läste att kör man, det var ju någon som hade kört typ så här 102 på en 80-väg. Ja, men det är ändå ganska mycket.
Det är 22 kilometer.
Det är ändå för mycket. Ja. 31 kilometer, då tappar du kortet. Det är ändå ganska mycket mer. Men, då blir du av med körkortet.
Ja.
Så det kan ju vara bra, kom ihåg. Ja. Men sen blir det dryga bed. Jag tror att det var typ 3 500 för honom. Shit. Så att det är väl, det är ju inte hela världen, men jag tänker så. Det är farligare om någon typ dör liksom, eller blir påkörd. Jag vet inte. Det är alltid relativt. Liksom. Om det är mycket eller lite kan inte jag svara på. Men jag tycker det är bra att de är på hugget.
Det tycker jag också.
Men vad hände igår då?
Vad hände igår?
Om vi pratar sport och inte nöje.
Ja, men det var väl inte kul. Eller det var ju tråkiga nyheter. Vi förlorade.
Det var inte tråkigt. Jag tänker så här, visst,
jävla
det var
skitmatch.
Vi låg och tittade verkligen jätte mycket på det där.
Vi ledde ju med liksom 3-2.
Mm.
Först blev det, så att säga, det blev Björklöven gjorde ett mål. Så står 1-0 till Björklöven, så blev det 1-1. Vi inte börja. 2-1. Blev det 3-1?
Jag kom in tror jag när det blev när det stod 2-1.
Och sen liksom. Bara, det
var mycket mål. Alltså. Men det jag tänkte säga är att även om det var tråkigt att de förlorade igår, så jag blickar liksom framåt mer.
Det är en ny match imorgon.
Ja, och det är ny match
eller idag blir det ju. Det är idag, torsdag.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, exakt. Och då är det alltså hemma match. Ja. 7:e matchen. Ja. Och det är ju lite peppigt ändå, tänker jag. Kan de bara skärpa sig? Jag läste nämligen...
Vi är ju bättre lag.
Jag gillar ju han Kalin, alltså tränaren. Ja. Jag tycker han verkar skönt. Mattias, för att de hade ju sjungit om honom eller skrikit saker på Umeåläktarna igår. Att han var ett svin och att han var tjock och allt vad det var.
Nej.
Och han bara... Det var så, han har så sköna kommentarer. Han bara, ja, jag är ju tydligen det. Men ska jag säga ärligt hur mycket jag bryr mig, så bryr jag mig inte treats av vad de säger. Och det är skönt att höra liksom. Och jag förstår inte varför folk står och skriker sådana saker heller. Men han verkar ha en bra inställning och han sa att det var disciplinen han om, för de hade mycket utvisningar.
Just det.
Så att jag är som honom, vi blickar framåt. Jag tycker 7:e match hemma, det känns bra. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker
det är klart det känns bra, men det är ju nervigt alltså.
Ja, det blir ju, jag tycker det har varit nervigt när man har kört de här förlängningarna nu sista matcherna liksom, som var innan.
Men alltså, idag är det
ju verkligen avgörande. Men nu blir liksom hela matchen nervig och det tycker jag känns lite jobbigt. Jag har ju redan hjärtklappning som det är liksom. Men det blir ändå kul, tänker jag. Så vi heja Modo. Men jag läste ännu en tråkig sak och då blir jag nästan lite, fick en tagg i hjärtat.
För en tagg i hjärtat.
Ja, men det stod att de ska bygga ett 2 LLS-boenden uppe på jakttornet. Och alltså, det var ju lång tid sedan jag bodde där. Vad kan det vara? 20 år sedan. Men alltså, då blev jag så här, vad i helvete blev jag då?
Oj.
Ursäkta, men Öviks kommun, vad håller ni på med? Liksom, ska ni hugga ner skogen där uppe som är så jävla fin?
Du tar väl det lugnt med svordomarna.
Ja, men och så smälla upp 2 boenden, äldreboende bredvid varandra där uppe.
Ja.
Alltså jag blir så här, nej. Alltså ni får inte förstöra det där.
Skogen, men vad som händer. Du får väl ge dem en annan plan då? Vad ska man kunna ha
det
istället?
Men en annan plan. Jag läser dessutom att ofta så bygger man inte 2 boenden bredvid varandra. Man bygger ju kanske 1 då.
Ja.
För det blir som ett stort komplex att bygga 2. Alltså det kan ju ta ju upp hur mycket yta som helst. Alltså jag blir helt bedrövad. Ska man åka upp på vägen där, bondevägen, och så ska det vara inte var skog där som det alltid har varit. Liksom.
Men då ska de riva all skog?
Tänk alla som går ut med sina hundar och åker skidor och håller på. Va? Liksom. Jag blir helt såhär, nej, vad är det som händer?
De får åka skidor runt LSS-boarna.
Jag blir helt nervös. Smäll upp dem i Svedjeholmen där det ligger en massa åkrar och ruttnar.
Ja, men de vill väl ändå ha
Ja, men Svedjeholmen är typ närmare.
Ja, okej.
Okay. Alltså, va?
Jag vet inte ens vad det är för någonting. Så.
Jag menar, det finns väl ingen anledning att bygga...
Svedjeholmen just... eller Smedje?
Svedje.
Svedje.
Varför ska de bygga dem just där uppe på toppen? Det blir ju ändå ingen utsikt. Det är inte det det handlar om, liksom. Nej, gud, jag blev så upprörd. Så jag hoppas nu, Viks kommun, är det någon som lyssnar?
Mm.
Stopp.
Stopp, säger vi.
Stopp med kropp, ja. Som våra barn brukar säga. Nej, inte okej.
Okay.
Herregud, jag tycker synd om någon som verkligen bor där uppe fortfarande också. För det är, nej, bedrövligt.
Ja, okay. Det är det. Men är detta redan klubbat och bestämt?
Ja, alltså, eller är det, liksom det, ett det kändes så.
Okay.
Och för det var, någon, det var inte jag som hade skrivit, det var en insändare tror jag. Liksom, eller någonting.
Okay.
Och då stod det att liksom, Öviks kommun går mot sina egna regler.
Mm-hmm.
Där man då inte får smälla upp två sådana här bredvid varandra vanligtvis. Okay. Och då blir jag ännu mer irriterad. För aj.
Ja. Men då tänker jag, så jag märker att du blir bra, så jag tänker jag ta lite glada och roliga nyheter. Jag vill först börja med att säga grattis till 4 stycken SM-guld som 4 stycken Öviksbo har tagit här.
Var 4?
Jag
såg något om det, någonting.
Det var Örnsköldsviks atletklubb. Som förra veckan då körde, var SM-veckan i Piteå.
Men jag läste om tennis JSM som hade gått bra också.
Aha,
då är det ännu,
då är det ännu bättre. Men det här var ju, de knep 3 stycken armbrytare, både guld- och silvermedaljer.
Det är en cool
sport.
Så det
är hatten av.
Ja, men kul.
Undrar om det är en sport man kan livna sig på? Nej, det kan man inte göra.
Tyvärr. Alltså,
det är lite som när jag spelade bowling. Det var liksom, vi det känner
väl, jag tänker så här, om man jämför med skidor då, ja. Så lär det inte ta så mycket tid heller. Jag tänker på hon
kända. Men hur lång tid tar det att bryta en arm? Det tar ju typ
tänker mest träning. Det är klart man måste träna för det också. Men det kanske inte tar lika lång tid som att träna typ för skidor eller så. Jag vet inte.
Men
jag ska inte säga,
är armbrytare, om man ska ha ett...
Men hon, de där skidparet, vad heter de? Inte Kalla, utan de där som är gifta. Hon är ju sån, hon är ju armbyterska egentligen ju.
Ja, men just det.
Också, eller hur?
Just det. Så Björn Färgs fru.
Ja. Mm. Men gud, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Nej. Men i alla fall.
Anna Färg. Nej, jag vet inte. Karin.
Nej, sluta. Ja, vi gissar inte.
Justin.
Men i alla fall, hon var ju det i botten. Sen åker hon skidor också, som jag förstår.
Jag tror det. Eller? Det var väl så de träffades. Det var ju jobbet.
Ja, så att jag tänker att man kanske kan livra sig mer på skidor än på just armbrytning. Men det är ändå cool sport.
Är armbrytning sexigare än typ, om man har ett SM-guld i armbrytning, är det sexigare än SM-guld i bowling? Okej, ha det gott. Hej, hej!
Helt klart. Nej, men det är det kanske. Eller jag vet inte. Det är väl lite...
Det måste du vara.
Alltså det är som lite mer så här timmerhuggare
sport. Jag tänker så här, det är mer manligt.
Bowling.
Ja, bowling är ju inte, bowling. Det är ju ingenting. Det är ju ingenting. Det är varken manligt eller det finns ju ingenting.
Det är pensionärsvarning på den.
Ja, det är precis.
Tyvärr, Men Anders, du är bra på andra saker också än att spela bowling, tror jag. Typ åka moppe och
åka moppe.
Du är bra på.
Oh, yes.
Nej, men jag försökte bara komma på.
Jag är i alla fall duktig på att köra moppe.
Nej, men jag tänkte bara, jag kom på något liksom det som du gör nu.
Men
du gör inte så mycket sporter och då kan man ju inte veta. Du får ju testa några fler. Paddel är du bra på.
Ja. Hit and bike är jag bra på.
Du är faktiskt också väldigt bra på golf.
Nej, väldigt bra.
Hur många gånger har du spelat? Du är bra.
Ja, jag kan
hur mycket gick du ner på typ 2,5... halvkassa somrar, alltså du spelar inte så många gånger. Hur mycket gick nu ner handicap? Du har
alltså,
gått ner
ganska... Jag tror jag på 16,4 nu.
Ja, det är ändå
så
ganska
är
bra.
Ja, jo,
för
fast
att spela
inte,
typ 10 runder i strid. Jag tycker det är bra i alla fall.
Mm.
Ja, du får väl hitta någon grej som du är bra på.
Ja, jag får göra det.
Jag är inte heller jättebra på något speciellt egentligen. Så. Eller? Vadå? Man måste ju inte vara bra på sport.
Nej.
Jag sjunger kör, det duger. Går jättebra.
Ja, det
någon mer.
Men, ja.
Du får hitta något.
Lite andra roliga nyheter. Jag tänker vi kör lite. Ni som sitter där hemma och tänker, vad tusan ska jag i helgen då?
Mm-hmm.
Ja, då kommer jag med lite förslag nu.
För det tänker jag. Vad ska vi i helgen?
Ja. Nu på lördag, 23 april, så kommer Ison och Fille vara på Folkan Teater här i... Det är väl centralt. Det är väl här bredvid mitt kontor?
Det är alldeles precis dörren bredvid.
Där kommer Ison och Fille köra deras 20 år, fira liksom deras 20 år som artister.
Alltså det är en konsert liksom.
Ja, det är konsert slash teater. Så vi vet Taro som är också en gammal...
Vad slash teater? Kör de teater?
Nej, men det blir väl lite så här, inte teater, men det blir väl mycket prat också. Så här, de pratar om deras liv och framgångar, motgångar, de har skrivit böcker och sånt också. Så att, där är någon form av, jag tror de kallar det uppsättning.
Men...
Så det är inte liksom en konsert.
Nu får du verkligen ursäkta om jag är dum. Men var det de som var med Så mycket bättre? Nej.
Ja,
var det? Ja. Ja, för de är ju jättebra. Ja, bra. Då är
så de kommer att köra på Folka nu på lördag. Så det kan jag verkligen rekommendera. De är skitduktiga. De är ute på deras liksom, turné nu.
Ja, men det måste ju verkligen tipsa alla om.
Och jag har faktiskt en kompis som var förband till dem. Fast jag insåg att han var bara förband i Skåne åt dem.
Så att, jag tycker de gör mycket bra där på Folkan.
Ja, verkligen. Och ni som tänker, men gud vad tråkigt med hiphopmusik. Då kommer jag med ett nytt förslag här till
okay.
Skalarevyn.
Skalarevyn.
Ja, som Henrik Dessin. Henrik inte Dressin. Dorsin. Henrik Dorsin har gjort. Mm-hmm. Den kommer visas live på bio i Gideå. Nu på lördag den 23 april också. Så att om ni tycker hiphop är tråkigt men tycker Henrik Dorsin, gud vilken härlig man. Då har vi bra två
olika grejer på bio. Det är ju en bit längre dock än Folkan. Det är ju mot flygplatsen åt om man säger.
Okay.
Men det, dit kan man åka då.
Ja. Ta jag per mobil och kör dit. Det tycker jag. Nej, det är väl inte bara äldre. Jag gillar också Henrik Dorsin.
Ja, han är väl typ lika gammal som oss.
Nej!
Jo, det är han.
Jag är 26.
Han är inte många år äldre än mig.
Är det så? Man tror att han är typ...
Nej, men han är inte så gammal.
Okej. Okay. Ja, förlåt Henrik. En annan sak som är väl jag tycker är ganska kul, men det kanske är tråkigt för de som ska köpa nytt, eller köpa, det är ju faktiskt att vi har stigande bostadspriser här i Övik.
Ja, jag såg
det. De går upp och det är jättekul att man ser att det inte verkar som att det stannar av, utan att det fortsätter gå upp. Intresset ökar ju då ju.
Ja, men det gör det. Särskilt inför sommaren så här så är det är mycket så här, jag tänker just eftersom det är så mycket hav här och grejer så är det väl...
Ja, du tänker det därför det är liksom...
Ja, men jag tänker så här, inte bara boende utan även fritidsboenden och annat liksom.
Jag måste fråga vår kära grannpodd, kanske man kan säga, Mäklarvy.
Exakt.
Om när priserna som högst? Alltså det är lite så här, typ när du ska köpa
på
en...
På året tänker du?
Ja, precis. Ja. För att om du köper en vattenskoter, det är nu priserna är som dyrast. Jag och efter säsong så är de billigast.
Jag tänker så här, gå in på deras Instagram och skriv frågan. De brukar svara på lyssnarfrågor.
Då får jag göra det.
Vi är lite dåliga på det, tror jag.
Ja.
Vi får ju kanske inte ligga med heller, eftersom vi inte har... Det är ju ingen informationspodd här på det sättet. Vi får ju mer så här tips och pepp och kommentarer. Ja. Men har man en fråga så går det jättebra att ställa den till oss också. Men de tar alltid upp lyssnarfrågor, så det är en bra fråga.
Bra, då ska jag ta och mejla dem sen efter det här.
Ja, men, nu har vi
det var väl lite nyheter från mig.
Nu har vi pratat lite.
Ska vi skicka in Ulla?
Nu vill vi lyssna på Ulla.
Ja. Men du, då tackar jag så länge. Mm. Och så kör vi in Ulla nu, så får hon lyssna på hennes story och resa som har tagit henne och musikmakarna till... Ja, gigantiska höjder med billboardplacering och allt möjligt. Super, vi kör in här.
Vi kör.
Bra. Ja, men då har vi Ulla, ska man säga vd för musikmakarna här i studion.
Vad vill du bli titulerad så?
Jag tror kanske man ska säga ansvarig eller rektor eller något annat. Ja.
Men rektor låter ju, det är häftigt.
Ja. Ja. Rektor. Välkommen hit i alla fall, Ulla.
Tack så mycket.
Du är ju lite av ett vårt stora musikansikte utåt ifrån för Örnsköldsvik, skulle jag säga.
Mm. Ja, kanske inte jag, men verksamheten och mina medarbetare. Alltså själva...
Det ni gör.
Ja.
Mm. Ja.
Skolan.
Skolan, ja. Mm. Och du är ju ändå liksom den som far ut och reser och promotar skolan.
Ja, det blir ju mycket så.
Ja.
Med internationella kontakter, och så ligger väldigt mycket på mitt bord.
Just det. Berätta, vem är du och musikmakarna? Jag vet ju, har vetat i många år, men för lyssnarna som inte kanske har en aning om...
Nej. Alltså, du och vi visste ju om varandra och har ju till och med jobbat med varandra lite långt innan du flyttade till Övik.
Ja.
Vi kände ju varandra innan.
Exakt.
Mm.
Vilket kände var en trygghet för mig också när jag flyttade upp. Jag tror det var så skönt, för jag tror vi köpte.
Vi blev välkomnade med öppna armar.
Ja, men jag tror de gjorde något. Jag gjorde en intervju med ön i samband med att vi hade köpt huset och skulle flytta upp. Ja, och jag tror det var liksom några timmar efter den publiceringen så ringde du. Så just. Det var väldigt kul.
Ja, jag var i, jag minns det så väl. Jag var i Roskilde i våran, ja, på vår partnerskola där.
Ja. Ja, just det.
Och då såg jag den på nätet och då tänkte jag, yes, nu måste jag ringa och säga, ska han verkligen flytta till Övik?
Läste jag fel?
Ja. Men du kommer ju inte från Övik.
Nej, jag kommer inte härifrån.
Det är inte jättelångt i och för sig, men det är en bit ändå, ja, härifrån.
Jag är född i Västerbotten, mitt mellan Umeå och Skellefteå, vid E4-an. Det här med jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv, verkligen.
Just det.
Så att mina hemstäder är egentligen då från barndomen och ungdomen är ju Skellefteå och Umeå.
Just det.
Jag har inte ångrat en sekund att jag lämnade det och flyttade till Övik.
Vad var det som fick att flytta till, eller vad var det som fick dig att flytta till Övik? Ta det steget då.
Ja, det var ju bland annat att jag gick på Mellansels folkhögskola då och läste musik där först innan jag skulle söka vidare liksom. Ja. Så att jag kände ju till det här och helt enkelt, jag älskar Höga kusten.
Ja, det är så.
Ja, och vi har inte något lika vackert uppe varken i Skellefteå eller Umeå.
Nej. Så det är en väldigt unik plats. Känns
det är kul att höra dig säga det, för vi kanske inte egentligen vet så mycket hur det ser ut uppåt, men och även neråt.
Skåne vet jag.
Ja, men exakt. Ja. Men, liksom, men det är, vi bara tror att det är så fantastiskt här, men du kanske faktiskt är det också.
Jag tror det är det.
Ja, jag tycker det. Ja. Jag har valt att här är mitt hem. Ja, numera. Sen har jag ju rest väldigt mycket runt världen, för jag har jobbat med resor, med reseproduktion och resor också. Men så jag kan ju känna ibland att när jag är tillräckligt länge på ett ställe så kan jag tänka att jo, men det här skulle också kunna vara ett hem. Jag har liksom mitt hem med mig, men min fasta bas i livet är här, och det är jag väldigt glad för.
Just det. Ja, men härligt. Men och du gick då mellan Sele.
Mellansels folkhögskola. Yes.
Tänk Sel. Ja. Mellansels folkhögskola. Och när var det?
Oj, det kommer jag inte ihåg.
Nej, okej.
Det var länge sedan.
Ja. Då var jag ung.
Vad hände efter det?
Ja, då hade jag tänkt att jag skulle bli musiklärare. Så jag började ju på den banan. Och sen var jag ute och jobbade också som musiklärare lite grann. Aha. Och sen upptäckte jag att astråkigt. Det var inte alls det jag hade tänkt. Nej, men det var inte min grej. Jag älskar alla musiklärare. De gör ett kanonjobb. Men det var inte kreativt nog för mig. Det blev inte bra. Så då halkade jag in på ett bananskal i resebranschen och så började jag med det ett antal år.
Det var något helt annat.
Det var något helt annat.
Och då släppte du musiken helt, eller fanns det kvar någonstans?
Då släppte jag musiken, för då var jag 100% på den, på den banan.
Just det.
Vilken erfarenhet ändå. Det måste vara också.
Ja, men det är bra. Jag har besökt ungefär 100 länder i världen med resor och temagrupper. Alla sorts liksom. Wow. Byggmästare som har studerat byggen i Kina och hur många alltså 8 på Richterskalan, hur mycket måste man armera då?
Herregud.
Ja, det var alla sorter liksom.
Wow.
Från, du har lärt dig jättemycket.
Jag har lärt mig jättemycket.
Allt, och träffat många, ja precis.
Jag har lärt mig jättemycket, och framförallt har jag förstått hur otroligt bra vi har det. Och att vi lever i en sån vansinnigt privilegierad del av världen som de flesta inte förstår.
Nej, så är det.
Nej, det kan jag nog. Det är nog många som bara lever i... Men jag tror inte man ser det på det sättet, tyvärr. Ibland kanske det kan vara nyttigt att få det där, ska man säga, reality checken och se hur det ser ut i övriga delar av världen. Liksom. Mm. För vi får få den där själv, ja, men förstå hur tacksam man ska vara för att få bo där man gör.
Precis, och det handlar ju inte bara om att man har rest i fattiga länder i Afrika, utan det handlar också om välutvecklade länder, men absolut. Systemen är annorlunda och folk har inte råd att operera sig. Alltså det är så mycket annat som följer med.
Ja.
Så att, nej, vi lever i en liten trygg bubbla här.
Ja, verkligen.
Även om Ukraina-kriget är nära oss.
Såklart, det tar ju på oss alla. Liksom. Ja. Men... Okej, så då var du i resebranschen. Och hur kom du tillbaks till musiken?
Så här, om man drar en kort version då. Ja. Att, då hade jag rest så vansinnigt mycket runt i världen så att till slut var jag proppfull. Jag kände bara att jag kan inte ta in några intryck till, utan nu är min hjärna full.
Just det.
Så då började jag tänka, vad ska jag göra nu? Och då tänkte jag att det här borde jag dela med mig av till de som vill jobba med utbilda sig inom turism. Och så blev det så att då kom precis det här konceptet som idag är yrkeshögskolan.
Just det
fanns ju inget sånt då. Så det här var ju 96 tror jag då som KY kom. Kvalificerad yrkesutbildning hette det då som test.
Precis.
Ja. Provverksamhet. Mm. Ja. Så att då gick jag till hon som då var studierektor, var hon på Komvux, Ulla-Britt Österberg, och sa, ska inte vi skriva en turismutbildning inom det här nya konceptet? Så pratade vi om det. Och så gjorde jag det.
Ja.
Och så fick vi den och så startade vi den 1997 i augusti.
Ja.
Och den hette då Turismakademin. Och så körde vi den ett par månader och när det var, jag tror att det var i november, så kom det några representanter för regionen och frågade om jag kunde skriva en utbildning till inom det här nya KY då.
Ja.
Och då sa jag, vad vill ni ha? Ja, du får fria händer, sa de, bara den kan ligga i Örnsköldsvik.
Aha.
Ja, och då sa jag till dem att det enda jag kan tänka mig som jag kan någonting mer om, det är musik och så kanske lite media. Det är det enda jag kan liksom lägga till då. Och så blev det, så att då blev det en snabb version på det, och då ville jag skriva någonting som i, när det gällde musikdelen då, något som inte fanns redan.
Ja, just det.
Exakt.
Så jag samlade ihop lite folk som, jag kände ju bland annat han som jobbade på Piteå musikhögskolan, då, fast på medieinstitutionen. Mm. Och en från Dramatiska institutet i Stockholm och en annan vän från Stockholm, och Frank Ådahl var med och någon annan härifrån Örnsköldsvik var med, och vi hade med ett gäng. Och så fick alla spåna, men det kom inga bra idéer egentligen först, utan det kom ju att de ville göra ljudtekniker eller studiotekniker. Och då säger ju han från Piteå, men det där gör ju vi redan och det gör vi så bra. Så det var inget nytt. Men då var det min kompis Jocke från Stockholm som har jobbat med musik, Jocke Bergman, och han har jobbat med Bindefeld till exempel, med det här med musik till event, stora event som ska skapas, så premiär för någon Disney-grej, hur gör man det, och så ska man in, så han har ju jobbat med massor med olika saker, och han räckte upp handen och sa, jag vet. Och alla tittar på honom och så säger han, låtskrivare.
Snyggt.
Och alla bara gapar, för att det finns inte.
Nej, men
vi såg ut som fågelholkar hela högen, därför att det var inget jobb. Det fanns
jag tänkte, det här måste vara, för det här också, nu är vi fortfarande på slutet på 90-talet, va? Eller?
90, det här var 97. 97 var det här.
För det här är då mitt i Dennis Pop-eran. Det hade väl inte riktigt, det var väl liksom, det hade ju såklart breakat med Dennis Pop och så här, men det var ju fortfarande ganska, musikexporten från Sverige var ju inte, ja, men den var ju inte där den är idag liksom.
Nej, det var det. Nej, det var det inte.
Nej,
men Dennis Pop var ju igång då.
Ja.
Och det var ju han som egentligen var den enda som var någon sorts mentor till unga som ville bli. Mm. Så där sprang ju Anders Bagge, Andreas Karlsson,
Martin E-type.
E-type och Martin Max Martin. Hela det gänget lärde ju upp sig hos honom. Så att han fanns ju då. Men Jocke hade fått det här ifrån.
Rami Jakub var med också, tror jag.
Ja, jag tror han hängde där också där, faktiskt.
Väldigt liten var väl hon.
Ja, men de hängde hos honom. Och han var ju tydligen en fantastisk mentor, Dennis.
Ja, det är hemska. Är det hemska? Men, jo, det är hemskt. Han lever ju inte idag.
Nej.
Men jag vet ju, som Martin och flera som har varit med i, var med i det där lilla kollektivet, om man ska kalla det där teamet. Det går knappt att prata om Dennis idag liksom. För att det är fortfarande så mycket känslor. Det är 22 år sedan, men de blir tårögda. Då förstår man hur han var för dem. Inte bara som lärare i form av liksom skriveri och produktion, utan också som person.
Mm.
Nej,
verkligen.
Det mycket att tacka Dennis Popper.
Ja. Men i alla fall slutade ju detta med att jag frågade ju Jocke, alltså, hur tänkte du? För att det här fanns inte. Alltså, det fanns ingen utbildning i det, och det var ju det jag egentligen var ute efter när det inte fanns.
Ja, men precis.
Men det fanns ju inga referenser. Och då slutade det hela med att några vid bordet tyckte att det här var en jättedålig idé. Och sen sa jag till Jocke att, men okej, vi ger en chans. Och vi gjorde ett letter of intent, han och jag.
Ah.
Med två huvudfrågor som han fick ta med sig till branschen i Stockholm, som han ju kände alla då. Och frågorna var, stödjer de idén till den här utbildningen?
Just det.
En låtskrivarutbildning. Mm. Stödjer de också tanken på att den ska faktiskt ligga i Örnsköldsvik och inte i Stockholm?
Mm.
Och han, det här var mellan jul och nyår och det var bråttom som fanken. Och vi hade ju, då hade jag inte ens igång en dator på riktigt. Nej. Jag hade köpt den men hade inte riktigt börjat lära mig. Men det just var ju det. Fax på den tiden.
Just
det. Ja, eller hur? Så att mellan jul och nyår så rullade in på min fax 21 underskrivna letter of intent från musikbranschen. Han hade fått alla han kände att skriva på.
Shit.
Och då skrev jag den utbildningen och så fick vi den och så startade vi den då året därpå i augusti.
Ja.
Och det, vi nämnde ju Dennis Pop och det intressanta var att han dog med en dags mellanrum mellan att vi startade och han gick bort.
Ja.
Så det var ju ett jätte bakslag för Sverige.
Det är glatt.
Men Jocke hade fått idén till låtskrivare av Marie Ledin.
Jaha.
För han hade träffat henne på stan i Stockholm och hon hade sagt att vi kommer att behöva många fler nya låtskrivare om vi ska upprätthålla min pappas vision om det svenska musikundret. Och då hade ju hennes pappa gått bort. Stickan gick ju bort året innan eller något sånt där.
Det var lite meningen att det här skulle komma. Det kändes så. Eller?
Alltså det, när man tänker tillbaka så här nu och så gick Dennis Pop bort och sen jag har faktiskt, när jag fick Dennis Pop Awards, det var ju fantastiskt. Jag hade ingen aning om att jag skulle få det heller. Så jag var helt chockad när jag blev uppropad där på den middagen. helt otroligt. Men då var det Dennis Pops son som var på scen och delade ut priset.
Wow, vilken grej ändå.
Och då berättade jag faktiskt för honom. Jag sa att jag har tänkt det här så många gånger men jag har aldrig sagt det, att eftersom din pappa gick bort så kändes det nästan som att det var meningen att vi skulle ta någonting vidare här. Vi kan aldrig ersätta honom, men att vi skulle fortsätta i samma
arvet liksom efter honom.
Ja, lite legacy så.
Ja.
Så jag har faktiskt sagt det till honom och vi har kramats på den.
Fint.
Så.
Ja.
Men det är ju en, vi har ju liksom Johannes har jag haft lite samarbete med och sådär och varit och träffa alla elever och även jag har varit där och vi har pratat och jag måste ju säga som lite mer utifrån att det är ju något fantastiskt som du och ni har byggt upp. Du måste ju berätta lite mer om verksamheten. Alltså, så då, för nästa fråga är då, hur gör man då när man ska utbilda låtskrivare i sån här utbildning? Hur gör man då?
Det var faktiskt intressant för att precis häromdagen så hade vi besök av företrädare för kultur, alltså kulturchefen i region Västernorrland från Härnösand och även en statlig utredare som håller på att titta på en utredning och de vill åka runt och fråga kreatörer. Så vi hade också en del kreatörer från regionen som kom till oss och vi hade seminarier och samtal på skolan. Inte med studenter utan det var jag och dem. Liksom.
Ja.
Och då kom ju det här att de ville ha in en student på slutet då, och höra lite med en student hur de tänkte. Så jag hämtade in våran kvinnliga studerande representant.
Ja.
Och hon sa precis när du tänker just på utbildningen, nu bygger man utbildningen. Ja. De ställde mycket frågor till henne och då sa hon så här, bland annat fastnade det hos mig att det är en väldigt bra balans, sa hon. Med att man lär sig det här att starta eget, branschjuridik. Man har de här ämnena som man bygger en så stark grund med. Och att man liksom kan sen välja väg utifrån det. Och så sen då alla kontakter de bjuds på. Men hon just använde ordet att det är en bra balans.
Ja.
Av det praktiska och så det här som man behöver för att liksom, precis ut i verkligheten.
Och så jag tror också så här att ni sätter ju dem ganska mycket i riktiga projekt.
Hela
att
tiden.
De får leads, så kallade liksom, vad ska man säga för er
som inte... Berätta vad det är för något.
Ja, men artister eller skivbolag söker låta till en artist och så får man referenser på att de vill att det ska vara en sån här typ av låt, det är det de söker. Den här genren, det här soundet eller vad det kan vara. Och det är ju sådana uppdrag ni också tar in. Så att era elever får ju också inte bara sitta och skriva på så kallat spec och bara eller liksom sitta och göra demos, utan de får faktiskt riktiga leads. Så de har en möjlighet att få en låt placerad på en riktig artist. Och det kommer bli ett riktigt släpp av det. Det tror jag är jätteviktigt. För jag vet inte hur de andra liksom, vad ska man säga, vanliga musikskolorna. Hur de, liksom, musikhögskolor och sånt där. Jag antar att de inte jobbar på det sättet. För de har också, vissa har ju kört igång låtskrivarutbildningar också, vet man ju. Men jag vet ju att musikmakarna är ju den... Det är en väldigt meriterad utbildning. Inte bara i Sverige, utan jag har även branschkollegor i USA som vet vad musikmakarna är. Och att det är en form av, Har man gått musikmakarna, det är ungefär som att köpa en kravmärkt banan. Man vet att det här är godkänt, det är validerat. Det finns, det är inte liksom att hitta på utbildning, utan man vet att har man gått där, då är man duktig.
Mm.
Punkt.
Mm.
Så att det,
man har inte bara lärt sig att spela gitarr. Liksom.
Nej,
de är bra. Det, de är hög nivå. Det, faktiskt det. Och det beror ju också på att vi har så bra sökande. Alltså, det har ju blivit på något sätt så att man vet att det är svårt att komma in.
Det blir ett urval också.
Ja, och då blir det nästan ett urval redan i ansökningen.
Just det.
Och sen gallrar vi ur det. Och dessutom har vi ju, förutom musikmakarna, så har vi ju då 2 folkhögskolor också nu under våra vingar. Så att paraplyet över dem kallar vi för Songwriters Academy of Sweden.
Just det.
För vi har 2 ettåriga folkisar. Och så har vi yrkeshögskolan då som är 2 år.
Ja.
Och vi har ju Dream Hill Music Academy bland annat, som jag tror det är 7:e året vi kör det. Kanske vid det 8:e året.
Är det så länge?
Ja,
det är det.
Ja. Och det var Anders Bagge som kom med det initiativet och var här och investerade väldigt mycket pengar i lokalen och renovering och teknik och allting.
Just det.
Och han är ju fortfarande med på ett hörn. Ja. Och nu så nu ser de att det har gått så bra för honom. och plötsligt börjar sjunga, så han har faktiskt gett de studenterna då på Rimmel ett uppdrag att skriva låtar till honom.
Jaha,
så just
kul.
Nu
kul.
Så
gud,
börjar
roligt.
Med det.
Gud vad roligt. Och du fick ju till och med mitt under, det var väl inför finalen i Mello.
Ja.
Så då satte du på ett plan, åkte ner och supportade Bagge direkt på plats också.
Ja, alltså han faktiskt ringde och sa, kan inte du komma ner? Ja, men så här, jag har inte köpt några biljetter. Jag tyckte det var lite besvärligt, om man ska vara ärlig. Jag hade gärna satt hemma i soffan med tofflorna.
Ja.
Nej, men alltså, han tyckte det, och då kände jag, ja men okej, vi har varit med så länge. Ja. Och han var väldigt nervös.
Ja.
Mm.
Så att för honom, bara att ha en rad som sitter där på parketten nära, och han vet.
Ja, exakt.
Det är en psykologisk grej också, så det var ju väldigt roligt.
Men det där blev ju som nästan en folklig grej i hela Mello, i sig är ju väldigt folkligt, men just han lilla resa där liksom, när alla vet hur han är och att han tyckte det var jobbigt, men att han också är så himla duktig och att det var en så bra låt, att det blev så stor grej. Det känns som det var som en egen liten resa att följa honom.
Ja, precis.
Ja,
och sen när vi satt sen efter att tävlingen, alltså finalen var klar, och då satt vi i en taxi, han och jag och Johanna då, och skulle på den efterfesten, och så pratade vi i taxin. Och då diskuterade vi ju lite det här om liksom att han så att säga bara blev 2:a.
Mm.
Och då sa jag till Anders, nej men Anders, du ska tänka så här, du vann. Därför att du vann Sverige, och det är den marknad du vill ha.
Ja.
Du vill inte fara omkring, du är för gammal och du vill inte åka omkring i Europa och göra en massa gig och ställa upp på 1000 grejer som du inte får styra själv.
Nej,
och liksom skapa en fanclub ute i Europa.
Det har han ju redan hemma. Liksom.
Ja. Så jag sa, det här var ju superbra. Så du vann Sverige. Nu kan du åka ut och sjunga och vara aktiv i Sverige så mycket du bara vill och orkar.
Ja.
Det är din vinst.
Ja, kul. Ja, men då får studenterna, då har de något att skriva.
Ja, men exakt. Jag tänker så här, vi kom in lite på det, men jag skulle vilja ha en liten en skrytpunkt här.
Mm-hmm.
Där vi får höra lite vad musikmakarna har levererat. Vad kommit ut från musikmakarna?
Ja, du menar lite exempel på sån typ.
Jag vet ju, men kan inte du namedroppa lite? Jag vet att ni sitter med fantastiska.
Ja, men ska jag namedroppa lite, då får du fylla på, för jag vet inte vad jag kommer ihåg nu. Men vi brukar ju det som alla vet, det är ju Heroes som vann Eurovision med Måns Zelmerlöw. Den skrevs ju av 2 musikmakare.
Ja, men det är faktiskt coolt.
Ja. Sen har vi ju, vi brukar också väldigt ofta nämna Miriam Bryant, för det är en kul grej. För då gick Viktor Rådström hos oss från Göteborg, och då skulle de göra låtar till någon fiktiv artist.
Mm.
Och då sa han, ja men jag har ju en kompis som sjunger ganska bra hemma i Göteborg. Vi tar upp henne och skriver till henne. Och det var Miriam Bryant.
Ja.
Så hennes första låtar skrevs ju, och sen var ju han verkligen hennes producent i många år efter det. Så de är Black Car, massa låtar hon har gjort det ju med
Victor. Alla hennes hits egentligen kan man ju säga.
Ja,
ju
det är Victor. Och nu jobbar hon ju med andra musikmakare också.
Just det.
Och sen har vi då, så det är en liten kul
historia.
Och
fortsätta flika in på Viktor Rådström där, så har ju han Naked.
Ja.
Som har otroligt stora framgångar i USA just nu, och England. Som går upp på Billboard-listan.
Ja.
Och det är helt, helt fantastiskt.
Alltså nu får jag bara bryta här. Mm. Det här är helt fantastiskt. Men jag tänker, för vi vi har ju pratat hockey här förra veckan. Mm. Och jag drar liksom referenser till det hela tiden. Att det här är egentligen samma sak. Ja. Egentligen borde ni också hänga upp så här. Du vet som hockey, de har ju så flaggor i taket på alla stora spelare som har varit. Ja. Det borde ju ni ha egentligen också.
Hissa tröja liksom.
Jag vet inte om ni, liksom, är lite så här blyga, men ni borde ju också hänga upp så här fina skyltar eller tavlor eller vad det är på. Men de här. Alltså,
men ni har ju massa guldskivor.
Faktum är att vi har börjat. Alltså det tog väldigt lång tid innan jag insåg att vi är för fega med att visa upp. Ja, och ingen visste vad vi gjorde. Mm. Så jag tänkte att åtminstone så gör vi en Wall of Fame. Och alla som sitter på den, alla de tavlorna som vi hänger upp, de har ju en koppling till oss. Det är ingen som sitter där för att det är en känd person.
Det är perfekt. Ja.
Utan alla de har vi jobbat med. Det är Russell Crowe med filmmusik till hans The Water Diviner som gjorde som musikmakare. Den sitter där. Ja. Och där sitter Avicii. Där var det ju två killar från oss som Albin och Kristoffer som ju har jobbat med honom med många av hans största låtar och bland annat SOS som ju var årets mest spelade låt 2019.
Ja. Och jag får säga gåshud.
Nej, men så att där sitter alla dem. Där sitter Benjamin Ingrosso och svenskar och där sitter massa folk, Max Martin och Kjellbeck som ju har jobbat med oss och signat studenter från oss. Till exempel Elvira går ju jättebra. Andefjärd, ung tjej, duktig producent som de signade när hon då var inne på sitt andra år och hon har ju egen studio i deras studiokomplex i Stockholm. Yep.
Men för den bilden måste jag ha förändrats, för det du pratade om innan att man inte knappt såg att det var ett jobb att vara låtskrivare förut. Den bilden måste ju ha ändrats till nu. Drastiskt. Alltså.
Den har ändrats drastiskt.
Eller hur? Alltså det är verkligen ett yrke. Liksom,
men idag är det ju en hel business uppbyggd kring.
Så det är klart att ni behöver skryta lite. För ni vill ju ha folk som jobbar med det här.
Ja, men om man tänker så här. Den som nu inte är så insatt i musik så är det lätt att tänka så här. Okej, ta bort alla låtskrivare.
Vad händer då?
Vad finns det för musik att jobba med? Vad ska bolagen och förlagen jobba med då? Vad ska artisterna framföra för låtar? Det finns inga.
Nej, men exakt. Och det är även filmmusik. Alltså det är all reklam. Alltså, man tänker inte på att musik finns överallt.
Nej.
Liksom. Och var det kommer ifrån då?
Nej, det är ju, sen kan jag väl tycka att det är fortfarande här. Det finns ju Stim, men vi ska inte gå in och prata om Stim så här. Men det finns ju grejer som jag tycker ändå behövs styras upp. För det finns ju ett stort mörkertal. Det finns ju låtskrivare som knappt kanske kan livna sig på sitt låtskriveri idag. Men om vissa saker rent tekniskt och administrativt hade funkat hos vissa organisationer så hade de faktiskt kunnat livna sig på musiken. Så det är mycket. Men sen tror jag också men ni har ju den här utbildningen också med att man läser med lite mer F-skatt, hur det funkar med fakturering och sådana saker. För att det häftiga i den här branschen är som vi jobbade under ett halvår med ett gäng som verkligen de gick plus minus noll och kom typ i slutet av varje månad och knackade på kontoret och sa du kan vi få förskott för vi måste betala hyra. Och så var det ungefär ett halvår och sen bara hände någonting. Vi fick ut en hit och sen tog det ytterligare ett halvår. Sen stod det Ferraris och Bentleys och det var liksom det blev sånt här glapp på att inte tjäna någonting. Sen plötsligt bara nej, nu kommer det in miljoner på kontot varje avräkning liksom.
Det
är fantastiskt. Samtidigt blir det här lite man blir lite så här oj, det är lite den här odödlighetskänslan tror jag vissa låtskrivare får för att de är så det bara kommer så pass direkt liksom.
Ja, det är klart det blir liksom vad ska man säga, det är inte som att utbilda sig till typ så här, inte vet jag, man kan vara förskollärare och så vet man att jag får den här lönen varje månad.
Nej, så är
alltså, det inte. Det är inte riktigt samma sak. Det är klart att det är en helt annan bransch. Så det gäller att lära sig mycket av det.
Men det är väl också det som gör att det är man vet aldrig hur den andra dagen ska se ut. Det kan liksom bara tjoff, vända det på ett mejl.
Och det är kanske både positivt och negativt.
Såklart. Ja,
men det tar ändå alltid lång tid för att avräkningen innan du får ut dina pengar är ju, alltså det kan ju handla om 2 år.
Ja, gud ja. Vi har fall där vi sitter med reklamation också. Vi pratar 3-4 år när vi sitter och reklamerar just nu. Så det kan ju ta, det tar väldigt lång tid. Jag tänker så här, i och med att vi kör ett litet medley här så ni får höra.
Men får jag bara säga en, jag glömde en jätteviktig person och det är ju Sara Larsson. Hon är väl vår största musikexport just nu.
Såklart.
Och hennes riktiga breakthrough-låt var ju Lush Life. Och den skrevs ju av 2 från oss plus en tjej till.
Snyggt. Då lyssnar vi lite på den nu och så kör vi lite fler låtar som har kommit från musikmakarna.
Kul! I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer.
cemetery.
Som har kommit då ifrån musikmakarna och musikmakarnas elever.
De är ju duktiga. Alltså.
Ja, det är det jag tycker är så här, det är också, jag tror inte det är så många i Övik som vet eller förstår detta. Liksom. Vad som händer nere på Sjögatan.
Sjögatan, ja.
Det är liksom ett musikmäcka utan dess lika. Och det var lite som jag sa i början där, att jag har ju lite branschkollegor i USA.
Mm.
Som de vet vad musikmakarna är.
Mm.
Däremot så sitter jag hela tiden också och försöker förklara för dem, speciellt nu när jag bor i Övik.
Mm.
För de tror, många tror att det är, i och med att Stockholm är huvudstaden, så tror de att det är en Stockholms utbildning. Så där försöker man hela tiden förklara liksom, Örnsköldsvik, att det inte är Stockholm.
Mm. Så här. Nej,
men jag tycker det är, vi ska vara, om inte mer stolta över musikmakarna än, jag tänker på hockeyn, för det är ju väldigt hockeystad, men det borde vara minst lika mycket musikstad, tycker jag.
Men det tycker jag, liksom, är inte det då?
Jag tror inte gemene man förstår.
Nej, det är klart.
Det är
väl inte så att det är väldigt många barn som inte sitter och skriver låtar på fritiden heller, i och för sig, om man jämför dem. Alltså sport, det är en annan grej liksom.
Såklart.
Men jag tycker ändå vi har ett bra kulturellt utbud liksom. Och framförallt så har vi kanske några, bland annat dig då, som eldsjälar som också liksom bidrar, eller måste säga, till den scenen som finns liksom.
Hur ser framtidsvisionen ut nu då med musikmakarna? Vad är på gång framöver?
Ja, ska jag dra lite kort då, så har vi ju, alltså vi ser ju precis som du säger att ute i världen känner man till oss, vi hör det. Vi fick ju New York Times nyss, så hade de ju skrivit om musikmakarna för att vi i Sverige är så stort på K-pop-export nu. Och då har vi ju många väldigt duktiga som kommer från oss som sitter med det. Och det är intressant, för i den genren tjänar de ju mycket pengar.
Gud ja.
De säljer ju fysiska CDs fortfarande, ett helt annat system. Så att det är inte de här futtiga örena för varje stream som kommer, utan de tjänar pengar.
Gigantiska volym. Vi hade faktiskt en Japanetta för några år sedan. Och då vet jag, ringde skivbolaget och sa, hur försäljningen hade gått. Och jag vet inte om hur många dagar det hade gått. Det var bara några dagar i alla fall. Mm. Och de var så här, precis så där. Vi har bara sålt 120 000 fysiska skivor.
Oh,
jag bara, alltså, va?
Det är liksom inga typ.
Nej.
Det är liksom en helt annan grej. Liksom, så att...
Nej, men så jag tänker, internationellt fortsätter vi att växa runt om. Och vi bygger ju vidare på våra kontakter och får in fler hela tiden.
Just det.
Och sen vad det gäller mer här hemma så har jag ju ett starkt hjärta för att bygga ihop Norden. Och jag har tänkt så här. Alltså, så här, vi har nu ett nära samarbete med svenskspråkiga Finland.
Just det.
Och vi har ett nära samarbete med Norge.
Ja.
Och vi har också den här partnerskolan som vi startade förra hösten i Roskilde.
Ah,
som går under vårt varumärke men som heter Danish Songwriting Academy och drivs av danska musikbranschen. Jag har en plats i styrelsen och vi är med och våra lärare.
Och du är ändå operativ i det också, fast lite på distans.
Ja, jag är operativ. Liksom. Jag är mentor till hon som är rektor. Varje månad har vi 2 timmars samtal just ungefär. Det. Och så har vi våra lärare som åker ner. Och nu kommer de faktiskt upp på ett songwriting camp direkt efter påskhelgen här. Så kommer deras studenter att vara uppe hos oss. Men i alla fall, så vi bygger ihop det här, tänker jag. Och vi ska bli starka tillsammans. För som jag ser det nu, jag har väldigt stort hjärta för Ukraina. För jag har så väldigt mycket goda vänner därifrån. Och vi har bildat ett litet nätverk, jag och min bästa vän. Väninna därifrån sedan många år, som är tolk. Och jag har varit gudmor till hennes dotter medan hon har växt upp. Alltså väldigt nära relationer. Mm. Så det var den första jag tvingade att lämna. Det var innan kriget bröt ut. Jag sa till henne, det här kommer inte gå. Jag känner att det här kommer inte att bli bra. Så jag skickade pengar och sa, lämna i Zaporizjzja och flytta vidare.
Just det.
Nära polska gränsen åtminstone. Och då hade hennes mamma inget pass så de kom inte över då. Men sen bröt ju kriget ut så då kom de ju. Och hon och jag och han från Peter från musikhögskolan som vi har jobbat mycket med. Vi tre är en liten livlina så vi har hjälpt 5 familjer att komma till Sverige nu.
Wow.
Och vi hade en 6:e på gång men nu är de lite osäkra för att de kom inte ut från Kiev. Vi väntade länge på dem. För det sköt så mycket, de bodde i en första till Kiev. Men nu är det lugnare där, så att de är lite avvaktade nu om de ska eller inte.
Just det.
Så den yngsta, den yngsta vi har hjälpt över är 8 månader bebis. Två månader bebis. Och den äldsta är 84 år.
Wow.
Så att de är över. Och därför så tänker jag mycket på det här nu med Europa. Att hur kommer Europa... Europa kommer aldrig att bli likadant som det har varit för oss som har växt upp i det här Europa.
Ja.
Och då tänker jag att det är väldigt viktigt att vi också knyter ihop Norden. Våra länder i nära kulturella samarbeten och annat. För titta nu i Ukraina, vad har de för scener nu för sin kreativitet och sin kultur? Som det ser ut.
Ja,
så jag tänker att vi bygger ett starkt kulturellt nätverk. För det är också ett bidrag till...
Där det finns plats för dem också.
Liksom. Ja, och att stärka Europa även på det området. Ja. För
det är lika viktigt.
Nu är enighet viktigt. Och nu är det viktigt att vi
gör saker
tillsammans.
Jag tyckte det var så fint. För jag såg också att Ukraina ställer upp i Eurovision.
Ja, de gör det.
Ja.
Jag tror att vi alla kommer att stödrösta på dem. Så det, de kommer
alltså,
vinna.
Alltså, eller hur?
Och så kommer de inte kunna ha någon fest nästa år. Så något land kommer att behöva säga att vi gör det här åt er.
Jag tror det finns många länder som kan hjälpa till att supporta det här. Det, jag tror vi alla är med där.
Jag tror det faktiskt.
Men det visar ju på hur viktig en sån sak kan vara.
Ja.
Mm. Om man nu ska vara så här lite hård och säga, men vadå, det är bara musik. Ja, fast det är ju jätteviktigt. Liksom.
Ja, gud.
Och
gud,
särskilt
absolut.
Om man tänker för ett land i krig, tänker man att det borde vara helt liksom, orimligt att fokusera på en sån sak. Men det är verkligen jätteviktigt.
Ja.
Men vi kommer att göra något för de ukrainska låtskrivarna också. Vi har redan börjat. Så jag betalade tågbiljetter för en tjej som har flytt till Sverige då, som är artist och låtskriverska från Ukraina. Och hon kom uppe på skolan. Hon känner en student. Var så, tänk vad livet är märkligt. Så att hon var uppe hos oss och bodde hos den här studenten. Och jag satt och pratade med henne och vi mejlade mellan varandra. För vi ska försöka se till att vi hjälper dem att få skriva låtar hos oss på något sätt.
Snyggt.
Jättebra
så det kommer vi
att
göra.
Det är jättebra.
Jag känner så här, världen där borta, den finns alltid. Den måste vi bygga mera på så vi alltid är... i framkant med dem. Mm. Och sen bygger vi ett starkare nordiskt nätverk här.
Just det. Mm.
Så att vi liksom bidrar till det nya Europa på ett annat sätt, så känner jag.
Jättebra.
Och sen om vi skalar ner det ännu mer och tänker lokalt då, så är det så att i huset där vi sitter där på Sjögatan, där har ju du varit många gånger, du vet, där har vi en takkupa ovanpå som är tom. Och den håller vi på och försöker att få klart med så att vi kan inreda den och hyra den. Och där ska vi alltså ha helt extern verksamhet från utbildningen egentligen.
Ja, just det.
Men vi tänker företag, event, mingel i en stor del av den öppna ytan där uppe. Men också framförallt en stor studio som ska vara en equality studio. Så alla ska kunna komma in i den och vara där oavsett om du behöver en rullstol eller inte. Så där. Alla, den ska vara för alla. Och det ska, där ska vi kunna ta emot artister från... Det ska vara så pass hög klass och allting på den. Och den miljön där uppe kommer att bli fantastisk.
Ja, men, och det då blir det utsikt mot
vattnet. Ja, det kommer att vara helt fantastiskt. Så att där kan vi ta in stora artister. Så där kan vi samarbeta med
Tackar till mig, jag kommer att uppträda kanske.
Ja, du kommer.
Ja, men för just
spela min stora debutskiva där kanske.
Ja, ja, ja.
Just med representation. Nej, det måste ju vara viktigt. När det handlar om att man har så mycket... Det blir så inom den här världen att det är mycket samarbete, som sagt, i länder emellan, över Atlanten, över allt vad det är. Liksom. Det är klart att sådana saker är jätteviktigt. Att kunna bibehålla, men även knyta nya kontakter. Och att ha resurser för att göra det.
Absolut.
Och som sagt, jag tror väl att musikmakarna gagnas bara av att du är den person du är också, som har mycket kontakter. Och liksom, man måste ju också använda sig av dem på något sätt. Man kan inte bara ha dem.
Nej, men och sen tror jag att vi människor är ju olika. Jag har jättebra medarbetare på musikmakarna. Alla, de är ju nästan liksom lite handplockade. Alla har sin, sin spetskompetens, så att säga. Ja. Men alla är ju inte nätverkare.
Nej,
just det.
Alltså, en del känns inte bekväma med det. Och jag har ju verkligen lärt mig att det är A och O. Ja. Så jag kör hjärnet. Och det var så kul för
att... Men det är bra, då har du den liksom.
Ja, det är bra.
Ja, och jag var i Los Angeles för inte länge sedan på en snabb visit, för vi har ganska många studenter på praktik där, så att jag var över och hälsade på dem och tittade till dem, och också han med ett antal branschmöten, men jag var där så kort, så jag sa, vill ni träffa mig får ni jobba på söndag, för det är då jag då har jag söndagen kvar. Så vi körde stenhårt. Men då träffade jag ju studenter som är där på praktik, och då var det Elin, heter hon, Amelle, hennes artistnamn. Hon sa, Ulla, nu fattar jag precis vad du har sagt om det här med nätverkande. Mm. För nu har jag börjat, jag nätverkar överallt. Jag säger, kan jag få hänga med dig på den? Ska du dit imorgon? Får jag hänga med? Ja. Och så där träffar någon annan. Mm. Och så hon hade precis förstått hela det där.
Och just i LA är ju väldigt... Det är så det funkar. Det är så man måste vara borta.
Exakt.
I Stockholm eller generellt i Sverige så kanske det är lite tuffare, för att folk är liksom inte så öppna med att om någon kommer fram till mig, jag kan inte hänga med på det. När jag är i Stockholm. Det är lite så här, kanske lite avvaktande. Mm. Men skulle jag själv befinna mig i LA, då skulle jag ryckas med det där. Bara, absolut, haka på. Vet du. Ja. För det är mycket där... Man vill hjälpa varandra.
Men alltså, vilken häftig grej att få ha praktik där då. Det måste ju vara helt... Alltså, jag kan tänka mig liksom... Ja, men unga studenter här från Sverige liksom, och så bara få chansen att åka över dit och jobba, om man säger det som är, det är väl ändå där man tänker att det händer på ett sätt i LA liksom.
Och att få vara på riktigt. Ja, vi hade två killar som har varit ute där nu, som just har kommit hem. De har varit där ända sedan januari, alltså 3 månader fullt ut var de. Och de var hos The Social House, Tommy Browns ställe. Och de jobbar ju väldigt tajt med Ariana Grande.
Just det.
Och när han kom hem, då fick jag ett sms, var så gulligt av honom. Så stod det typ så här: nu har vi landat i Sverige och jag vill bara tacka för att du hjälpte oss med den här praktikplatsen. För att jag tror att det här måste vara det sjukaste jag gjort i
hela mitt liv. Vilken erfarenhet.
Han skulle bara hem och samla upp pengar och åka nu när han examineras i sommar. Det. Och åka tillbaka.
Det var kul.
Ja, så det är faktiskt roligt. Och sen hade jag två andra studenter som var där, som jag hade satt ihop med Quincy Jones Productions. Mm. En artist som de har, en ung kille som jag har träffat eftersom jag är medlem i ett advisory board för en utbildning där. Så jag träffade honom när han gick utbildningen.
Ja.
Och nu är han signad och är artist på Quincy Jones och ska ju vara lite up and coming där. Just det. Då. Wow. Och då skulle de få vara med och skriva låtar hemma hos honom, och så träffade jag dem och så säger de, Alltså fattar du? Vi var ju hemma hos honom. Hans studio är hemma när vi skulle göra det där. Ja. Och du ska se ett huset. Alltså vi fattar ingenting. Vi bara tänkte...
Han har ju världens största, tror jag, Michael Jackson-tavla som hänger i vardagsrummet. Aha, som är det. Helt, helt gigantisk. Alltså Quincy.
Ja, men nu var de ju hemma hos den här killen.
Ja, hemma hos den killen. Jag tror vi var hemma hos Quincy.
Nej, de var hemma hos killen. Ja, Asher heter han. Ja. Och du vet, bara villan. Vi fattar inte. Vi tänkte, vad jobbar de här föräldrarna med? Och sen så såg vi en tavla där med Oprah Winfrey på väggen. Ja, men så här, det är inget konstigt, för han är hennes gudmor. Ja. Då höll de ju på det. Hon är faktiskt det. Ja. Men alltså, hon är hans gudmor. Är
kan du bara sänka micken? Om vi kan klippa den lite. Ja. Sänk hennes mick lite så behöver hon inte sträcka sig. Nej, men jag tänkte på det här. Det som du har byggt upp är ju också väldigt unikt. Hela liksom, för det är inte helt okomplicerat det här med att ha en skola, som jag har förstått. Men att också att liksom ute i världen då, USA och överallt i Europa, att det är en speciell grej och att många vill lära sig av dig hur ni har gjort för att bygga upp det här. Har jag fattat det rätt?
Alltså
att
ja, det är jättemånga som kommer på studiebesök. Ja, men det är det jag menar, då vi ser det ni har skapat. Liksom. Och, ja. Vi har egentligen bara gett konceptet riktigt i sin helhet till två olika. Och den ena är ju den danska partnerskolan. Ja. De har ju fått allt. De kör på vårt schema.
Jaha, men gud,
ja, exakt så. Häftigt. Och den andra som har fått det men inte kan använda det fullt ut, men vi har gett dem det för att de ska förstå. Det är ju ledningen för det här utbildningen, Institute of Arts and Innovation på Oaks i Westlake då, uppe i Los Angeles. De har fått den för att de skulle starta den här då och ville ha liksom input, hur ska vi tänka? Så därför hela ledningen var här i 4 dygn, så vi satt och jobbade jättemycket med dem.
Just det.
Så det är de enda vi har gett det till.
Men det är ändå coolt att ni har gjort något som andra vill ha, som inte finns.
Ja.
Alltså inte ens egentligen i USA.
Nej, det är sant.
Galet egentligen.
Men sen kommer det ju, som du säger, folk till oss hela tiden och vill ju liksom titta på vad vi gör och vill veta och vill ha tips och vill ha våra nätverk.
Det är ju väldigt kul att de verkligen vill komma hit också. Till Ö-vik, och till
er. Jag tänker, för de som lyssnar då, som kanske känner att men gud, jag skulle vilja gå musikmakarna. Hur gör man? Och måste man tänka att det är någon speciell genre eller är ni öppna för allt?
Absolut.
Vad krävs för en elev att söka in?
Ja, absolut ingen genre.
Nej.
Utan man får visa sin bräsch på allting. Ja. Och man måste ju ha då, alltså grunden är ju egentligen behörighet för högskolestudier från gymnasiet. Och sen ska man ju ha personligt brev och massa saker. Det finns på hemsidan hos oss. Men den stora grejen är 5 låtar.
5 låtar?
Som du ska skicka in. Ja, du ska ha varit med i dem på ett eller annat sätt. Och helst ska du ha gjort en helt själv med produktion. Så vi hör liksom, vad kan den här? Okej, ingen produktion men är stark på det här istället då. Eller,
just det.
Det är ganska höga krav.
Ja, det är ganska höga krav.
Och sen, men det är ju många som söker flera år.
Ja,
det är liksom, innan de blir antagna. Alltså,
vi har folk som kommer in på 4:e och 5:e sökåret.
Shit, det är lite credit då.
Det är jättehäftigt.
Men då blir det ju liksom... nu tänkte jag just med nivån liksom, att jag kan tänka mig att ungdomar, jag menar, jag är inte så teknisk överhuvudtaget, du är ganska teknisk, Johannes, med sådana grejer, men jag kan tänka mig att många ungdomar kanske sitter hemma och till och med självlärda liksom, och kan sådana saker.
Ja, oj, ja.
Alltså förstår jag, alltså, jag kan tänka mig att de där kraven kanske låter jättehöga för mig, men det kanske inte är så höga krav egentligen för någon som vill bli något sånt.
Nej, liksom. Men det är ändå ganska, för att jag menar, det blir ju i slutändan, om man säger så här, så blir det ju urvalet kommer ju i slutändan att ske med deras låtar.
Ja.
Så det är ju ändå hög press att prestera
det.
Det är ändå 5,
det är ganska mycket.
Ja. Och vi gör så att vi då sätter sig mina medarbetare, killarna på skolan framförallt, som är vana att lyssna väldigt mycket och ge feedback på musik. Så vi har ju 4-5 pers som sitter i flera dygn och bara lyssnar. För om ni tänker 5 låtar och kanske 440 ansökningar eller något sånt där, då är det bara att tänka. Ja, så de lyssnar och så görs det ett urval hos oss då, som vi diskuterar och lämnar in. Och de lämnar vi till branschen i Stockholm. Vi skickar det till dem. Mm. Så att de kan få ett hundratal låtar anonymiserade. Och så får de lyssna på dem i 1 eller 2 veckor någonting. Mm. Mm. Och sen betygsätter de 1-5. Och så får vi det tillbaka. Så utifrån det är de faktiskt... som gör urval nummer 2, det här lite finare urvalet. Vi gör ju det grovt.
Ja.
Och sen utifrån det, Då tar, då gör vi en lista på de 50 bästa. Tid, alltså. Ja, det är alltså, en process, tidskrävande liksom. Process.
Ja, gud, ja. Ja. Men häftigt. Och ni har ju också, som elev så får man ju sin egna, du har ju din egna lilla studiorum.
Ja,
eller produktionsrum, ja. Kanske man kan säga.
De har sin egna lilla 24/7.
Ja. Det, jag tycker det är... jag blir så här, varför dröm. Fanns inte det här? Eller det här fanns väl förmodligen när jag var själv skrev låtar. Men jag visste nog inte om mig då.
Nej.
Men då, för då krävdes det ju liksom...
Jag kanske inte ville bo i Evik då heller.
Nej, det kanske inte. Jag bodde ju i Skåne dessutom.
Men... Du hade inte upptäckt det.
Nej, exakt. Men då vet jag också, då var det när jag hade min studio. Det var ju... Det fanns ju inte den tekniken som var idag.
Nej.
Då var jag ju tvungen att ha ett stort mixerbord. Ja. Alltså min första studio tror jag kostade nästan 500 000.
Mm, kan tänka.
Och nu för tiden är det
så här. Då sitter man inte hemma på rummet och knappar lite.
Nej, exakt. Det gör man inte. Men vilket också sagt är ganska mycket press på en att man måste tjäna pengar typ, från start.
Ja,
nu krävs ju inte lika mycket. Nu har ju oftast har man ju en laptop med pluggar och sen så har du en mikrofon och ett ljudkort kanske, ja. I studion. Sen är det bara plugga in och köra.
Och liksom. vi sätter en grundutrustning i alla. Från möbler förstås till då, högtalare, till monitorer, till keyboard, mic-stativ, liksom, kablage. Alla sådana delar. Och sen sätter vi också in datorer till de som vill ha. Men faktum är att det är väldigt många som du säger som kommer med sina egna laptops.
Ja.
Och då vill de köra på dem för de är van vid det.
Ja. Och ibland... men det är ändå så här, då kan man som elev, man kan komma dit och... För men det kostar ändå väldigt mycket pengar att köpa monitorer, ljudkort.
Ja, det behöver man inte.
På vilken
det
nivå det ska vara,
tar vi
men, också. Men ni har ändå så att man behöver inte känna att oj, ska jag gå en utbildning, då måste jag investera 50 000. Nej. För att liksom... Utan det finns en grundsetup. Sen vill man då kanske ha sin egna mick eller monitorer för att man är vana med någonting, ja. då har man möjligheten att kunna ta med sig det också.
Det känns som en schysst förutsättning att liksom slippa ta den.
Ja. Nej, och nästan alla har en MacBook idag. Så att
just det. I mitt nästa liv ska jag gå musikmakarna.
Ja, men, du har väl 3 barn?
Ja, det har jag ju.
Ja.
Det
tänker jag, vadå? Du har väl hur mycket chanser som helst att influera dem.
Ja, men jag
det är inte hockey så blir det musikmakarna.
Ja, jag tror de är ganska musikintresserade också. De har ju blivit påtvingade nästan att lyssna på mycket musik.
Det kommer, de är så små. Men vad ska Ulle göra i påsken då? Har du något påsklov?
Faktum är att jag har slitit väldigt hårt ett tag. Jag har jobbat söndagar och jag har jobbat 16 timmar om dygnet och tidsbestämt. Ja, jag har jobbat hårt. Så att jag tänkte åka till fjällen och sitta i en fjällstuga och titta ut över fjället och vara ute mycket och kanske köra lite skoter och åka lite skidor. Vi får se vad det är.
Det låter helt magiskt.
Ja.
Det låter jättebra.
Så tänker jag. Återhämtning, det är viktigt.
Ja, det är jätteviktigt har jag hört.
Ja, det
eller
har
du hört. Det. Ja. Det har jag någonstans. Är det någonting mer du känner som du vill flika in? Någonting som... Som är missat,
typ. Nej, jag tycker bara det är jättekul att ni har flyttat hit och att vi får musikbransch hit. Det tycker jag är fantastiskt kul. Och att ni också gör podden. Ja, det är jätteroligt.
Tack så jättemycket. Och jag är helt övertygad om att vi kommer göra massa saker.
Vi ska hälsa på hos studenterna.
Vi har stora planer.
Och jag håller på för fullt just nu och har lite trådar som jag försöker få hit lite internationella artister.
Ja, alltså jag kommer ihåg vad du sa när vi började prata om att du var på väg upp och flyttade. Och sa du så här, ja men jag har snackat med Kjellbäck och jag har sagt till honom att han kan väl lika gärna ta Ed Sheeran i ett privatplan hit som till Stockholm.
Ja.
Det är ju exakt det vi ska jobba.
Och jag tror faktiskt Johan är en lyssnare av Vex-podden.
Hallå Johan!
Så vi har sagt att när Johan kommer upp så kan han stanna inte bara en dag.
Nej.
Utan han ska se till att stanna ett par nätter. Jag har sagt att han kan få bo gratis hemma hos mig.
Ja, perfekt.
Och han har sagt ja så länge jag har grön chartreuse där hemma.
Det är ju den. Onsdagar och grön chartreuse.
Men också kan jag säga att nu har vi sommar framför oss och vi har massa roliga event och grejer. Och men jag tycker man ska hålla lite utkik för jag vet ju att musikmakarstudenterna de dyker upp lite här och var på lite såna här spelningar och musik och scener. Så det, håll utkik och lyssna.
Och för er som är nyfikna kan ni gå in på musikmakarna.se.
Yes.
Ja.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, tack för att du kom, Ulla.
Tack.
Vi hörs. Ha det bra. Hej.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.